CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Dagen efter årets bästa dag på Stockholmsbörsen som var upp 1,7% i alla fall i OMXS30. Blandat däremot i Asien under natten och gott om små nyheter att sätta tänderna i idag. Det är onsdag idag den 13 mars, det här är Börsmorgon. Flera affärer som sagt, vi har en emission, vi har ett sparpaket, vi har en liten försäljning inom fastigheter. Vi har också fått rapporter från såväl Inditex, Zalando och Adidas. Och så ska vi prata psykologi och tolkningsföreträde, positivt sådant. Det ska vi göra tillsammans med Uffe Pettersson som är med oss på länk. Och här i studion Elin Wiker från Humle. Väldigt roligt.
Cool.
Apropå positivt tolkningsföreträde. Igår fick vi en lite högre KPI-siffra än väntat. Börsen är upp. Alla är glada.
Ja, men det går ju alltid att hitta nu ljuspunkter i att det var inte lika illa som i januari. Så att då kan börsen fortsätta uppåt. Så det är just det här tolkningsföreträdet. Att varje litet ax du kan ta vara på som är positivt, gör man.
Går det att applicera på rapportsäsongen som ligger bakom oss också? Den som du så exemplariskt återger på X.
Tack. Ja, men verkligen. Jag tycker att minsta lilla kommunikation om att nej, men nu ser vi vändningen eller det har inte blivit värre och vi tror att vi är på botten och lagersituationen förbättras. Så, jag tycker att väldigt mycket, till skillnad från tidigare rapportsäsonger när man verkligen tagit vara på det negativa, där det har varit att man skjuter ner på nedsidan, så har det ju varit att många har ju belönats trots att rapporterna har varit liksom halvdåliga i många fall.
Du som faktiskt läser alla rapporter, du säger att de är halvdåliga. Det aggregerade Elins stämningsindex är inte superpositivt alltså?
Nej, men det är ju, alltså, grejen är ju den att man måste ju komma ihåg var vi kom ifrån och vad förväntningarna var och allt där. Det var ju liksom en otroligt deppig stämning där under sommaren och början på hösten. Och sen så började liksom den här lättningen komma i samband med att man började prata om räntesänkningar och man slutade med räntehöjningar, inflationen började komma ner. Så helt plötsligt kunde man se borta i tunnelna, men vi är på räntetoppen, vi ska ner. Inflationen har också toppat, det är på väg ner. Och botten för bolagens prestationer, för konjunkturen verkar inte bli sämre, ja, men den är också nådd. Och då helt plötsligt så fick riskaptiten ett rejält skjuts uppåt och så även många bolag, oavsett kanske vad de rapporterat.
Uffe Pettersson, dels undrar jag hur ditt eget humör är, lika glatt som marknadens. Och sen skulle jag vilja att du kopplade på det här resonemanget. Varsågod.
Nej, jag mår bra tycker jag. Det är ju inte riktigt vår ute, men vi går mot ljusare tider. Det gillar jag. Och tar vi börsen så har den redan räknat in både vår och sommar, känns det som. Jag tycker Elin, det Elin säger, liksom min bild också, att rapporterna var ska vi säga, lite svagare, men marknaden är upp och vi har stigande räntor i USA, inte så kraftigt, men ändå upp 0,2-0,3% sen årsskiftet, och det brukar sänka börsen, men det har det inte gjort, utan det är verkligen ett halvfullt här. Och det finns ett antal skäl, men jag tror inte man ska överskatta marknadens rationalitet i det korta perspektivet. I det långa perspektivet så brukar alltid börskurserna liksom följa vinster och sådär, men på kort sikt kan det vara mycket andra faktorer som styr inflöden och utflöden och så att säga, om man är risk på eller risk av, och nu är det verkligen risk på här. Man har ju sett väldigt kraftiga uppgångar framförallt i verkstadsindustrin i Stockholm och teknikaktier i USA.
Jag tänkte vi ska ge oss tröska igenom dagens nyhetsflöde tillsammans. Ulf, du får börja. Electrolux Professional har kapitalmarknadsdag idag. Jag tolkar det som att man inte skruvar i förväntningsbilden särskilt mycket där. Du har däremot skrivit om det här bolaget nyligen, så jag undrar hur du tänker om.
Ja, det har jag gjort. Det är ju en avknoppning. Det kom faktiskt ut när vi hade årets sämsta. När det var börsbotten där efter pandemin i mars 2020 så knoppades Electrolux Professional av från stora Electrolux. Och här ser vi ju de har gått då. Det har varit uppåt för det mindre Professionals och rakt ner för Electrolux. Och Ja, det har att göra med att Electrolux Professionals verkar dels på en professionell marknad som har gått mycket bättre än konsumentmarknad. Konsumentföretag går ju svagt nu, och sen så har det också att göra med att Professionals, till skillnad från Electrolux, kan göra värdegenererande förvärv. Och de har gjort ett par, tre stycken här sen de blev ett eget bolag, medan stora Electrolux har fått koncentrera sig på att försöka liksom skära kostnader med blandat resultat, får man väl säga. Jag tror att det var en bra avknoppning, framförallt för Electrolux Professional som nu kan liksom få verka fritt. Hade de varit kvar i Electrolux hade de inte fått göra de här förvärven, och de har nog inte sett så ljus på framtiden heller, utan då hade man fått hjälpa till att rätta till det stora Electrolux, och det hade inte varit bra för Professionals. Så det är en bra avknoppning, och de flesta avknoppningar brukar bli bra över tid.
Om jag tänker på den gamla devisen dumpa morsan, att man ska satsa på nykomlingar när bolag går isär på det här sättet. Några tankar om detta eller Electrolux?
Alltså, Electrolux har vi alltid haft ett lite större problem med. Det är ju bra att man delar upp verksamheten i liksom de sakerna så att de kan få växa och skötas bättre och som har en annan typ av profil. Att du får ju definitivt ett större värde i aktierna när du splittar på dem på det här sättet, vilket är ganska tydligt. Ja, hålla sig borta från Elux.
Från det som är kvar i Elux. Historiskt är det fantastiskt, allt gott som har kommit ur det här bolaget
Ja,
genom åren.
Förutom bolaget själv som levererar en skitavkastning de senaste 20 åren.
Tycker jag var taskigt. Jag hoppas att alla köper en ny spis eller tvättmaskin eller något annat och vänder denna skuta. Vi går vidare till en annan vändning som jag reagerade på, nämligen Hansa, alltså legotillverkare Hansa, inte Hälsovårds Hansa, som lanserat ett effektiviseringsprogram som ett viktigt steg i integrationen av det nya förvärvade bolaget Orbit One, samt för att möta en något svagare marknad. Apropå att verkligheten inte är lika glad som börsen. Det här är ju en bra klassisk konjunkturmätare, den här kontraktstillverkande.
Ja, och det är också lite så här problem, eller det man pratar om mycket nu är ju att arbetslösheten inte helt kommit igång. Och att man därför kan sitta rätt lugnt i båten. Men nu kommer ju fler så här effektiviseringsprogram. Grejen är den man också säger att never let the crisis go to waste.
Man ska passa på när det är kris och effektivisera.
Exakt. Många bolag har ju dragit på sig enormt mycket personal som kanske inte är nödvändig. Och att det är väl bra att man genomför effektiviseringsprogram. Och det är oftast lättare för personalen att förstå att det kanske behövs när det är också kristider.
Lättare att kommunicera, passa på. Ja. Uffe, några tankar om Hansa?
Ja, men det är ju en bild på att industriföretagen har det tuffare nu, och det ska bli väldigt intressant att se orderingången här när Q1 har kommit in om en månad lite drygt. Vi fick statistik från Teknikföretagen tidigare i veckan, och den var också svag, så det är liksom inte oväntat att man skär ner. Vi fick ju igår också från Volvo lastvagnar i Tuve som skulle ta bort 250 personer, och ja, det är nu det kommer. Och det Elin sa där är ganska intressant. Tar man arbetslösheten de senaste 4 åren så hade vi pandemin då, men där fick ju företagen hjälp med att så att säga inte göra sig av med folk under den svaga efterfrågan som blev då, eller det så att säga efterfrågeraset helt enkelt. Och sen dess har man ju liksom fortsatt ha mycket anställda i sin verksamhet, och det kanske gör att man nu drar ner lite grann på olika håll här och så. Men det finns ju fortfarande, tittar man på sådana här företagsenkäter, så är det fortfarande liksom brist på anställda som många företag upplever. Men jag tror att det där kommer förändras lite med kommande månaderna.
Vi fick ju stigande arbetslöshetssiffror ifrån Arbetsförmedlingen tidigare i veckan. Nya siffror på fredag om jag inte minns kalendern fel. Ulf, apropå industri då. Volkswagen har rapporterat nu på morgonen. Har du hunnit kolla in den?
Ja, det har jag gjort. De får ju in, de gör ett bra resultat, 22 miljarder euro i vinst 2023. De har ju Porsche, varumärket. Vi har läst om Traton, hur bra det går för dem, hur det har gått på börsen. Och de konsolideras ju in här, så det är bra. Det man också säger är ju att man har ju satsat väldigt mycket pengar på den här omvandlingen då från konventionella motorer till elmotorer, och den investeringstakten kommer fortsätta 2024 också. Sen ska den minska då i förhållande till omsättningen. Men ja, det är ett bra resultat, men mycket är nog känt där.
Några tankar från dig?
Att industrin har ju tuffat på ändå hyfsat bra jämfört med vad man egentligen trodde. Och att den här lågkonjunkturen inte syns kanske på det sättet man befarade. Vi kanske är en lågkonjunktur, men det ser ändå okej ut.
Än så länge är det bara konsumenten, och ännu mer så när konsumenten blir av med jobbet är vår analys hittills, medan industrin tuffar på. Omsorgsbolaget Ambeas största ägare ACTR Holding, och det här är väl Triton, om jag inte minns fel vad KKR tidigare med där, har gett Carnegie och Danske Bank uppdrag att sälja nästan 8 miljoner aktier i Ambea. Alltså, klassiskt överhäng, spännande att se att det rör på sig. Har du någon reflektion om detta?
Alltså, mer generellt så att man tycker man ser väldigt mycket fler placings och emissioner nu, att det är många bolag som handlas på väldigt höga nivåer jämfört med de otroligt deprimerade nivåerna där i oktober och början där. Så att jag tror många försöker passa på.
Många försöker passa på. Vi har flera sådana här nyheter framför oss också, den typen av affärer. Det känns som att på fastighetssidan så är det många transaktioner som har legat och väntat ett par år. Hela riskkapitalbranschen i princip har en stor säck med bolag man har velat sälja, men som inte gått. Frågan är om det är fina grejer som kommer ut nu i det här läget, eller om...
Ja, det är frågan. Vad säljer du först? Säljer du det du kan, som kanske är silvret, eller säljer du det som du helst vill bli av med? Jag tror man kan ställa sig på båda fötterna, att det kommer att vara väldigt blandat. Kommer det vara.
Ulf, om du behöver pengar, säljer du familjesilvret först eller rensar du garaget?
Det där är ju lite hur mycket man behöver pengarna. Behöver man inte pengarna så mycket, så kan man ju vara kall och sälja det som man får bäst betalt för. Är man, så att säga, om kronofogden står vid dörren, så får man sälja det man kan, och då blir det liksom annat. Och det har man ju sett här i bolag som har problem, får sälja det som är bra, för det är det enda som går att sälja. Och det är ju, vi har sett hur Intrum har sålt liksom det som har varit, och det har ju ändå liksom blivit väldigt låga värderingar på det där. Vi har ju sett en del fastighetsbolag som har fått minska medan andra har ökat, exempelvis gårdagens affär här där Erik Selin klev in och köpte hus i centrala Stockholm. Så det är lite sånt där som händer. Och lärdomen är väl, och den är liksom inte ny så där, men det är väl att aldrig hamna i ett läge där du tvingas sälja någonting, för det blir sällan bra.
Vi kan inte prata mer om Strandvägen 5A, Svenskt Tenn och andra fina adresser. Väldigt speciell affär förstås. Kvaliteterna är mer eller mindre i konkurs. Säljer nästan halva bolaget. Jag har ringt alla jag känner för att få reda på vem köparen var. Det var väldigt hemligt. Många ifrågasatte affären. Varför köper man 49% av någon som är på väg i konkurs? Någon reflektion här?
Mer att jag litar på Erik Selins affärsnäsa och hoppas, som vi alla ger i Balder bland annat, så hoppas jag också på hans förmåga att göra bra affärer. Både i Balder och i de andra delarna som han har. Så att, jag vill tro att han har någon plan.
Ja, han har nog räknat på det, och det blir nog bra det här. Vi byter ämne snabbt. BNP Paribas Exane, ursäkta uttalet, inleder bevakning av värmepumpsbolaget Nibe med rekommendationen underperform, riktkurs på 38 spänn, 36% under onsdagens stängningskurs på 59,4. En hel del press i Nibe, någon snabb reflektion där?
Att det är också tillbaka till det här narrativet som satte sig, att det gick från guld och gröna skogar där i slutet av 2022 när de här elpriserna sköt i höjden, och sen så hamnade vi istället i någonting annat där man började prata om att det här liksom tonade av och att de här subsidizers inte kom och allt det. Och så började det bli problem och mer problem, och så satte det sig i marknaden även om liksom siffrorna inte visade det där och då. Sen så kom ju siffrorna. Så att nu, ja, de är ju inne i en negativ trend, och sen så tror jag har varit lite kommunikationen därifrån kanske inte har varit liksom den bästa, både i vad de faktiskt sagt men också hur man kanske säger det och hur man har hanterat vissa analytiker och så.
Jag tyckte det var fantastiskt roligt att läsa om frustrationen och fria språkbruket mot analytikerna. Men jag är ju nyhetsjägare, inte aktieägare.
Nej, men man skrattar ju högt när man lyssnar på det där samtalet.
Logistikfastighetsbolaget Catena är att förväxla med Catena Media, tar in nästan 2,1 miljarder kronor i en riktad emission på 4,7 miljoner aktier. Väldigt spännande tycker jag. Man verkar vilja köpa, apropå transaktioner, så verkar man vilja fylla på kassan och köpa saker. Det här är ju inget problemtyngt fastighetsbolag direkt.
Tvärtom. Jag tänker att det är värdeskapande det de håller på med, gissar jag, eftersom de kan köpa fastigheter som ökar liksom deras värde av bolaget.
Ulf, du ska få flika in här. Jag kan notera att något som heter Lärkstaden har köpt fastigheter för 110 miljoner kronor från börsnoterade Diös med avgående vd förstås Knut Rost. Diös skulle jag sätta upp som lite mer skuldansträngd på min fastighetskarta. Och för din tanke om någon av dessa affärer?
Ja, men det stämmer. Och det här Catena nyemissionen på 2 miljarder går tillbaka till lite vi pratade om tidigare. Att om man inte måste ha pengarna, då kan man liksom få in pengarna på ett bättre sätt. Det är ju bara 2% rabatt egentligen på den här ganska stora nyemissionen som de gör ändå en Catena. Och det är ju det är väldigt lite rabatt som de gamla aktieägarna, befintliga aktieägarna, kommer ganska väl ut den här emissionen. Det kommer bli betydligt roligare att äga Catena idag än exempelvis Oncopeptides som också gör en emission här. Men den är ju en företrädesemission så den kommer sänka aktien rejält. Och 2% rabatt på en sån stor emission är exempelvis mindre än vad Ambea placingen var. Den var ju på 8-9. Så det är ett styrketecken att man kan göra en sån emission nästan i nivå med börskurs.
Mm. Ett styrkebesked innan börsen öppnar vill jag nämna det tyska storbolaget Klöckner som spår i en positivt färgad prognos att efterfrågan under 2024 blir avsevärt högre för bolagets viktiga marknader. Bland dessa märks Europa och Nordamerika. Världens största stålbolag ArcelorMittal köpte igår knappt en tredjedel av franska ståltillverkaren Vallourec. Och där, också där var rabatten liten. Och så vill vi gratulera Knut Frängsmyr som fått ett nytt jobb efter den snabba sortin från Avanza. Han går till Hemnet, utmanaren Real Alliance. Kul och trevligt tycker vi. Klockan har slagit 9, dags för börsöppning.
Ja, det var ju verkligen en strålande dag på Stockholmsbörsen igår. Det är lite mer trevande så här i öppning idag. OMXS30 och breda index öppnar båda strax under nollstrecket. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi H&M och Telia i toppen. Värt att notera där är ju att vi har fått en rapport ifrån Saragen Inditex under morgonen här idag som är en konkurrent i H&M och rapporten var i princip i linje med förväntan. I botten har vi dock Nibe som backar närmare 4%. Där har ju Exand BP Paribas inlett bevakning med rekommendationen underperform och en riktkurs som är hela 30% lägre än gårdagens stängningskurs. Dessutom så petas Nibe ur Swedbanks fokusportfölj. Men notera också att storbankerna faller tillbaka idag och backar 0,5% vardera ungefär. Bortom storbolagslistan så måste vi också nämna att logistikfastighetsbolaget Catena har tagit in drygt 2 miljarder i en riktad emission som ger förut till en rabatt på ungefär 2%. Aktien handlas dock i sidled. Oncopeptides utbombade bolaget rasar däremot, eller ser ut att rasa. Vi har faktiskt inget avslut i den aktien här ännu. Vi får återkomma till det lite senare. Men ser ut att rasa. Över 20% har ju också meddelat att man ska ta in pengar, 300 miljoner i en företrädesemission. Vi hoppar vidare istället till omsorgsbolaget Ambea. Där har ju största ägaren Triton sålt ungefär halva innehavet till en rabatt på 8%. Aktien ner något mindre än det, backar 7%. Och sen en nyhet som ni nämnde här nyligen i studion. Tyska stålbolaget Klöckner spår ju klart högre efterfrågan under 2024 på viktiga marknader. Klöckner är en konkurrent till svenska stålgrossisten BE Group som idag handlas i princip i sidled. Vi kan väl även kika till SSAB som backar svagt. Smarteye däremot lyfter hela 6%. Ögonstyrningsbolaget har meddelat under morgonen idag att man lanserar sin teknologi i ytterligare en bilmodell vilket väntas ge intäkter på 100 miljoner kronor. Kontraktsverkaren Hansa däremot lanserar ett effektiviseringsprogram bland annat för att integrera förvärvet av Orbit One och är ner 3,5%. Och sen så kan vi väl lite snabbt nämna också att trädgårdsutrustningsbolaget Husqvarna gör ett nordamerikanskt förvärv av ett bevattningsbolag. Aktien rör sig dock inte nämnvärt på den nyheten. Men Husqvarna är ju en avknoppning från Electrolux. En annan är ju Electrolux Professional som ju har kapitalmarknadsdag idag och som meddelat att både strategi och mål ligger fast. Aktien ner 1%. Sist så har det skett lite insynsförsäljningar. Jag tänkte vi skulle ta och kika på chefen för Saabs affärsområde Aeronautics har nämligen sålt aktier för drygt 4 miljoner kronor. Samtidigt har en styrelseledamot i Tobii Dynavox sålt aktier för drygt 24 miljoner. Båda backar 0,5% vardera ungefär. Men för att sammanfatta då så är det inte lika positivt på Stockholmsbörsen idag. Svagt neråt just nu.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Stort tack. Vi står här och pratar om bakning och bakplåtspapper apropå Nordic Paper som steg igår. Jag har faktiskt inte kollat hur den går idag. Vi kanske ska börja med några andra. Det var lite av en perifär spaning. Men du bakar mycket.
Jag bakar mycket.
Ja,
mycket med bakplåtspapper också.
Ja, och det är också jag för ni tittare som undrar. Även om jag har ett sånt där plastbakplåtspapper som man kan återanvända.
Jag tycker inte de är lika bra.
Nej, men de är billiga.
Ja.
I längden. Mm. Ska vi snacka lite om börsen också, tänkte jag. Ambea ner -7%, bättre än rabatten. Och för dina tankar om reaktionen och kanske, vi har väl ett överhäng kvar i det här bolaget om jag tolkar det rätt. Man har sålt av i omgångar och kommer sannolikt att sälja av igen.
Ja, man sålde av hälften av sin post här igår kväll, så det återstår hälften om man har skrivit en ny lock-up fram till maj. Och det är väl inte någon så att säga högoddsare på att de kommer sälja någon gång. Anledningen till att de sålde den här gången är väl att Ambea i likhet med mycket annat sånt här vårdföretagsrelaterat har gått väldigt bra på börsen sista tiden. Det var ju liksom rakt ner när Humana blev av med sitt tillstånd. Men så har de kommit igen och Attendos rapport har hjälpt till och även Ambea har kommit med bra rapporter. Så då passar man på att sälja faktiskt på en nivå som är dubbelt så hög som för några månader sedan. Och det kommer säkert säljas mer aktier om den kvarstår på den här nivån skulle jag tro. Så det är kanske inte för sent att köpa Ambea-aktier bara om man inte köpte igår kväll, för det kanske kommer ut mer aktier. Tar man i övrigt så är det, och den här 7% nedgången, den är ju i stort sett i linje med vad man fick köpa aktierna igår då för om man var institutionellt placerad. Annars så är det ju lite ner på börsen som ni sa. Går faktiskt Stockholmsbörsen går därmed på tvärs lite mot övriga Europa som är upp inte särskilt mycket men ett par tiondels procent. Så vi tappar lite men det vill göra att man gick så väldigt, väldigt bra i Stockholm igår så då får vi betala lite pris för det idag.
Jag kollade Nordic Paper, samma öde där, upp kraftigt igår, ner lite grann idag, trots våra sympatier för bakningens alla konster. Ulf, har du någon reflektion på Nibe? Vi pratade om det tidigare, de var ner en del på den här reken också.
Ja, det har varit liksom, det var ju ett väldigt hyllat bolag, ett sånt där P40-50-bolag för ett år sedan. Mycket köpreka, en del tyckte ju sig den var dyr då, men nu är det liksom tävling att sänka riktkursen här och det har ju att göra med att orderingången är ner och den, ska vi säga, den diskussion som fanns där att Nibe inte redovisar riktigt klara tydliga siffror på hur mycket det är ner utan men Jan-Erik var ju ganska tydlig med att det var neråt. Han har ju till och med varslat folk här, det är väl 500 personer ungefär som ska bort från Nibe och det har att göra med olika faktorer, ni var inne på de lägre elpriserna men även byggnationen, nybyggnationen är ju så att säga nere i källaren eller inte ens där och det är klart det påverkar då Nibe eftersom de har en viss del av försäljningen till nyproducerade hus. Och så där och sen så ska jag säga det stora kursfallet här från en bra bit över 100 ner till 56 nu, det är ju P-tals kontraktionen helt enkelt. Det är inte så att vinsten har gått ner utan den ökade ju även 2023 utan det är att man har sänkt P-talet från 50 till 25 och det betyder ju en halverad kurs.
Kan inte sluta tänka om att prata på Nibe här. Det måste vara jobbigt att mina sympatier går till de som bor i Markaryds-trakten eller i glesbygd och blir av med jobb i stor skala samtidigt. Det måste vara ett tufft läge att komma tillbaka till. Här är ett bolag som investerat kraftigt ganska länge också.
Precis, man har gjort stora utbyggnader där i Markaryd och var där i slutet av 2022. Det var ju fullt ös i de fabrikerna det var ju, man stolt visade upp liksom vad man håller på att utveckla och det är ju ett enormt liksom industrikomplex det där. Men nu blir det ju jobbigt när det går emot den sen.
Kasten blir tvära ibland. Apropå tvära kast, vi såg ju att Oncopeptides handlades ner. Jag såg aldrig om vi fick något avslut, men det såg inte roligt ut i alla fall efter det här emissionsbeskedet. Vi hade faktiskt bolagets vd med oss på besök här i studion tidigare. Jag tänkte att vi ska lyssna på ett kort ursnitt ur den intervjun. Så här lät samtalet.
Precis som vi annonserade idag så är den här företrädesemissionen fullt garanterad, vilket innebär att det finns ett stort intresse att också kliva in i bolaget. Marknaden generellt har ju öppnats upp något, och jag skulle säga att om man tittar på vårt case så har vi ju ingen regulatorisk risk och vi har ingen heller utvecklingsrisk nu, utan det handlar om att kommersialisera där vi har liksom full license to operate. Och det skulle jag säga är ett attraktivt case att gå in i det här stadiet när vi precis är i början på den resan. Mm.
Ja, jag vet inte om alla håller med om att det är attraktivt. Det här är ett ganska utbombat bolag. Ambitionen är i alla fall, som vd också sa i samtalet, men inte i det här klippet, är att pengarna ska räcka till 2026, och 2026 kommer att bli lönsamma. Målet är alltså inte att forska fram något nytt utan etablera försäljning. Någon reflektion här? Det här har ju inte varit någonting som gynnat småspararna precis.
Nej, det här var ju verkligen en småspararaktie under den här hypen, om det var 2018 till 2020 någonstans där. Eller 2021. Och nu så sitter man där och man behöver mer pengar, gått ner, vad är det, 95% sen notering typ på, ja, eller på 3 år bara. Ja, det är ju, nej, många som har bränt sig och det behövs ta sin pengar, och jag skämtade tidigare här om att de borde ju, kan de inte bara sluta? Men helt ärligt, jag är inte världens mest insatta på bolaget eller liksom deras produkt, så att jag vågar liksom inte uttala mig så. Men det är ju synd när man, det här är liksom ett av flera bolag med samma tendenser, där det är liksom forsknings- och innovationsbolag som sen blev hypade, sen torskar massa folk pengar på dem. Och sen så slutar de behöver ta in mer och mer pengar, och sen så behöver man ta in mer pengar på lägre och lägre nivåer, och det är bara en stor ond spiral neråt.
En ond spiral neråt. Ibland undrar jag om amerikaner är bättre på att lägga ner och starta om än något annat istället, som en filosofisk betraktelse. Jag tittar mycket på kreditmarknaden och alla de här förfarandena som vi har nu, där man vill skjuta fram saker och göra om.
Nej, men du har nog rätt i det. Jag har inte tänkt på det innan. Men det känns som att det är kanske en helt annan mentalitet. Det är att i Sverige så ser saker som ett misslyckande om det är så att du inte drar ut i det längsta, medan man och måste få det lyckosamt. Medan man i USA kanske, okej, vi testar det här, funkar inte. Vi lägger ner det, sätter pengarna i någonstans där det borde vara istället.
Det gäller också vd-karriärer. Om du har fått sparken efter ett misslyckande så är du inte bränd karriärmässigt.
Exakt.
Ulf, mycket filosofiska spaningar idag. Vi har pratat om bak, nu pratar vi om mentalitet när det gäller misslyckanden. Vill du tillfoga något där?
Nej, men det kan vi göra. Det stämmer nog som du säger. Tar vi den amerikanska eller bankkriserna som har varit, så har vi liksom i Europa fått. Tyska banker är ju liksom inte riktigt hälsosamma 15 år efter finanskrisen 08, och i Italien och sådär, medan det liksom i USA går snabbare att fixa till dem. Det är ju knappt som man kommer ihåg den här regionala bankkraschen som vi hade för ett år sedan, utan det rullar på där. Så det, de är snabbare på att hantera det där, och det tror jag är ganska bra. Tar vi Oncopeptides, så var ju det ett riktigt liksom misslyckande, eller det var ju väldigt trist när de fick lägga ner en fas 3-studie i ett cancerpreparat här. Fas 3, då är det ju ändå, ska det vara en 10-15% sannolikhet i alla fall, och de tillhörde de som fick lägga ner, och det sänkte ju aktien fullständigt. Så nu ska man då in 300 miljoner här, och börsvärdet är 0,5 miljard, så då lär det väl bli en ny emission 1:1, och det kommer bli en låg teknisk kurs, så att den aktien är ner 13-15-20%, den pendlar någonstans nu, är ju liksom inte alls orimligt. Det kan bli mer än så, skulle jag tro. Den enda fördelen för Oncopeptides i det här läget är att de har hyfsat starka aktier ändå. De har industrifonden, och så har de Healthcap, en specialiserad fond för läkemedelsinvesteringar som då kan täcka en sån här emission. Så det är bra för dem. Det hade varit värre om det bara hade stått Avanza Pension i ägarlistan.
Vi går vidare till spanska Inditex. Faktiskt flera konsumentbolag som rapporterat idag. Zara, ägaren, redovisar ett rörelseresultat på EBITDA-nivå på 9,9 miljarder euro. Lite kul, jag har inte läst det så noga. Allting verkar vara bang in line med förväntningarna, men det är också ett vinstrekord, vad jag förstår, och man höjer utdelningen. Jag tog en liten utdelningstabell faktiskt, att den rejäla uppgångar utdelningsmässigt. Ett styrketecken får vi ändå säga. Nu blir det fel bild, men det gör inget. Vi återkommer till den här.
Ja, men jag är väldigt imponerad av många av de här konsumentbolagen, och Inditex är verkligen ett sånt bolag där Sara då i framsätet har lyckats enormt bra och gör det fortfarande. Och jag tror de lever ju på de konsumenterna som är som mig själv ungefär. Dessutom så folk verkar ha pengar.
Ja.
Även om räntekostnaderna liksom tredubblats så verkar folk fortfarande ha pengar att spendera. Och då kanske man går just till Sara och spenderar dem, för att det är inte jättebilligt, men det har något typ av bättre varumärke kanske än vad H&M har. Särskilt vad det gäller liksom stilen, men det är inte så dyrt heller. Du kan liksom, det är okej.
Man får mer pengar i alla fall om man äger aktien. Här är min utdelningstabell. Man får gå från höger till vänster. Man landar på 0,6 förra året och nu blir det 1,5 euro. Så det är en ganska stor höjning efter extra utdelning. Men jag håller med dig. Jag förstår också att man vill konsumera billigare och du får ändå en exklusivitetskänsla. De har verkligen dragit ifrån H&M, den spanska rivalen. Adidas och Zalando har också rapporterat några tankar därifrån.
Att Adidas var väl inte så här super, men Zalando är ju bättre än väntat som jag förstod det. Och det är väl återigen tillbaka till den här konsumenten som är starkare än vad man har trott. Och att Zalando lyckas bättre än vad de kanske, de har haft lite tufft tidigare. Men nu så verkar det få en revival. Att de kanske lyckas bättre med sin marknadsföring eller vad det nu kan vara.
Och hela modehandeln verkar vädra morgonluft efter den tuffa konjunkturen som aldrig infann sig riktigt. Försäljningen av kläder ökar med 5,4 procentenheter jämfört med februari i fjol. Detta enligt Svensk Handelsstilindex i mars. Ulf, konsumenten, inte så utbombad som vi hade trott.
Beror nog lite på vilket företag du frågar, men Inditex rullar ju på riktigt bra, ökade vinsten en drygt 20% senaste kvartalet, och det är inte riktigt jämförbart med H&M eftersom det är lite olika perioder här och sådär, och bra omsättningstillväxt också, jättebra bruttomarginal, är ett väldigt starkt och stabilt företag, de har 100 miljarder i kassan exempelvis. Tar vi Zalando så är den också bättre än väntat, men den är ändå liksom inom bolagets så att säga egna prognoser då, även om den är precis nära taket på deras prognosintervall. Det som Zalando kommer med här är en strategiförändring också i sitt, de ska bli ett, mer av ett B2B-företag. De ska satsa på det och se stor tillväxt inom B2B-området, och då översatt till svenska så betyder det att man ska försöka sälja sina kläder på något sätt till Intersport eller till någon annan klädkedja helt enkelt. Att man ska bli liksom en slags leverantör till det som tidigare enbart har varit konkurrenter, och de har stora förhoppningar om det där och kommer då med olika vinstprognoser och sånt där framåt. De ska komma sätta in 5-10% och ha en rörelsemarginal mellan 6-8% och så där. Vi får se fram till 2027. Så lite strategiförändring från Zalando här på morgonen.
Intersport är för övrigt en gammal sån här riskkapitalsurdeg, om jag inte missminner mig, som har funnits i private equity-ägo på tok för länge. Jag kanske kommer ut på försäljning om tiderna håller i sig. Detta om mode och konsumtion. Vi såg ju en väldigt kittlande samling staplar tidigare i programmet. Jag vet att tittarna sitter som på nålar. Vad är det vi tittar på här?
Jo, vi tittar på utvecklingen för de här bolagen som noterades 2020 och 2021. Vad jag även kallade för lågräntemiljön och börsyrans tid. När pengar var gratis och allting kunde komma till börsen. Och allt var fantastiskt, guld och gröna skogar. Vi hade ingen inflation i Sverige. Vi satte också rekord i liksom hur låga bolåneräntorna var där i november 2021. Samtidigt som vi hade en inflation.
Och då kom det 100 bolag till börsen, eller hur många var det?
Ja, det här är över 100 bolag. Det är väl någonstans 140 tror jag. Och så har vi jämfört det med att Carnegie småbolagsindex och hur det har utvecklats, så ser du avkastningen då relativt. Så det är några få där som ni har gröna som har gett en otrolig utväxling. Men sen så ser ni den här jättelånga raddan av katastrofala bolag. Och så som ni ser att det är ju en bolag som är ner mellan framförallt 50-100%.
Jaha, det är 100% längst ner.
Ja, det är 100% längst ner. Så det är fruktansvärt många bolag som är ner 90, 80, 60-70%.
Och du sa att det här var relativt ett småbolagsindex. Jag kan inte säga att med småbolagen har haft det tufft, utan det här är ändå...
Det här är liksom skit.
Ja, det är det. Och det var ju en fascinerande tid och det är en fascinerande baksmälla som vi på något sätt lever i.
Precis.
Frågan är vad du får för efterverkningar och frågan är återigen, vi har pratat mycket om när marknaden öppnar upp sig. Enligt mina källor så har man ju också, som en del banker har sålt in till sina private banking kunder bolag som låg i pipen innan den här festen tog slut. Så det finns säkert mycket kvar som vill ut.
Det finns nog ett latent tryck av bolag som ska ut på börsen. Det bubblar ju en hel del. Vi fick ju några förra året som Birken som kom till börsen, Birkenstock. Men det verkar ju som till exempel Klarna är på väg och Reddit har man snackat om. Så att det verkar ju finnas bolag som kanske inte, de skulle kanske noterats där, men de hann inte riktigt innan den här börsyran dog. Och nu så verkar det som att vi sätter ju all time high på börserna. Så då kanske det är en perfekt tid att sätta sig på börsen också.
Jag måste ändå ta Klarna i försvar och det gör jag inte varje dag. Det bolaget, det var ju tur att det inte kom till börsen då, för då hade det ju sett väldigt illa ut. Men nu har man ju gått igenom någon slags kris och uppstädning. Precis. Jag skulle ju hellre köpa Klarna på börsen idag. Jag vet inte om det är en bra idé och värderingar, men rent allmänt känns det ju som att det är nyttigt med lite dåliga tider.
Men det är verkligen nyttigt. Man behöver de här för att liksom få en liten kalldusch och inse vad som är verkligt och inte. Och vad som, man måste allokera kapital till rätt saker. Så då kan inte bolag som inte tjänar pengar, som inte har lönsamma affärsmodeller där allting grundar sig i innovation och produkter som kanske inte ens funkar. Vi har Renewcell som går i konken. Varför? Kan man fundera sig på om det är bara problem liksom i bolaget eller om det var problem med själva produkten med tanke på att H&M inte verkade köpa lika mycket som man trodde de skulle göra. Så att det får jag nog börja fundera på vad som faktiskt funkar och vad som inte funkar. Vilka tjänster som folk vill ha och inte. Och man behöver tuffare tider för att liksom få det här rensat. De här zombieföretagen måste bort. Liksom.
Sen tror jag att jag hoppas att Renewcell i grund och botten är en bra idé och att nästa ägare kan hitta detta knycken. Så att säga. Ulf, välkommen in i samtalet.
Tack, tack. Jag satt och funderade på vem som var som var upp 300%. Jag har inte sett listan tidigare. Jag skulle gissa Electrolux Professional som vi pratade om tidigare, om de nu ingår i den där statistiken, för de kom ut på 16 och står i 67 nu. Men tar vi noteringsklimatet så är ju det förvånansvärt lite noteringar med tanke på att vi har börsrekord per igår i alla fall, men då är det också lite, det är inte bara det är börsrekord på OMX30, men det är inte börsrekord på ett bredare index där vi fortfarande långt under toppnivån för 2022. Så det är liksom den här riskvilligheten som finns i marknaden som visas av att vi har rekordnotering på OMX30. Den finns inte överallt liksom, utan småbolag är fortsatt satt på undantag, och ska man notera bolag idag så är det väl ett AI-bolag man ska liksom försöka få in på börsen i så fall. Så då kan det gå snabbt. Men mycket annat i det mindre segmentet tror jag är svårt att locka kunder till. Vi får se, vi får en sån här compounderbolag in på börsen så småningom här, får vi se vad de kan sätta för prislapp på det där.
Och att titta på hela programmet så pratar vi om man säljer familjesilvret först eller garageskräpet. Och jag tror att i det här skedet med småbolagen så utsatta som de är och med den här bilden i färskt minne som jag tror att många ändå har, så är det nog man ska in med ett par fina pjäser på börsen först för att få klimatet att vakna till. Och dit räknas nog Klarna. Här står jag och pratar. Klockan är jättemycket. Vi ska gå till studio 2 för en börsuppdatering. Varsågod Ylva.
Tack Gabriel, och det är fortsatt ganska försiktiga rörelser på Stockholmsbörsen som handlas i sidled i detta nu. Om vi kikar på storbolagsindex så är det desto större rörelser. Vi har fortsatt Nibe i botten som är ner hela 4% efter att Exxon BNP Paribas alltså inlett bevakning med rekommendationen underperform och satt en riktkurs som är ungefär 30% lägre än gårdagens stängningskurs. Dessutom så petas ju Nibe ur Swedbanks fokusportfölj. Men även Sinch, Handelsbanken, Astra och SEB återfinns i botten på storbolagslistan. I toppen däremot har vi ju H&M som nu stiger nästan 2%. Där har ju konkurrenten och Zara-ägaren Inditex släppt rapport som ju var ganska mycket i linje med förväntan. Kan väl också notera att Inditex lyfter 3% i Madrid. ännu mer lyfter ju däremot tyska modehandlaren Zalando som rusar över 15% på Frankfurtbörsen. Bolagets resultat var ju bättre än väntat även om försäljningen inte riktigt nådde upp till analytikerförväntan. Fastighetsbolaget Catena är upp nästan 2% efter att ha tagit in drygt 2 miljarder kronor i en riktad emission som genomfördes en rabatt på cirka 2%. Sen har vi ju Oncopeptides där vi nu har ett avslut. Aktien ner runt 10% just nu efter beskedet om bolagets företrädesemission. Och sen har vi ju då omsorgsbolaget Ambea som där största ägaren Titon sålt ungefär halva innehavet till en rabatt på 8%. Aktien ner något mindre än det, backar nästan 7% här idag. Lyfter jag ju däremot ögonstyrningsbolaget Smart Eyes som rusar över 7% på beskedet att man kommer lansera sin teknologi till ytterligare en bildmodell vilket väntas ge 100 miljoner kronor i intäkter. Sist kan vi ta och kika till kontraktstillverkaren Hansa som ju lanserar sportprogram, säger upp 50 personer, aktien ner 4%.
Stort tack Ylva, roligt med och roligt för Smart Eye tycker jag. Häpnar lite över Hansa-utvecklingen. Jag tänkte vi går till Ulf. Jag förstod ju inte riktigt vad man var ute efter med den här business-to-business-satsningen. Jag har ingen aning om det är bränslet bakom den här uppgången. Har du någon reflektion att få över den här kraftiga rörelsen?
Räntningarna är ganska rejält, men sen så får man nog inte glömma bort hur aktien har gått också. Den är ändå ner 80% här sista 2 åren, och det är klart att då blir det sådär om man liksom är utbombad och det kommer liksom positiva nyheter i form av en hyfsad rapport. Så går det där. Det är lite sån tid vi har nu på börsen att man liksom... Ja, man blir väldigt glad för de glada nyheterna som finns. Man blir till och med glad på dåliga nyheter som inflationssiffran igår. Så att den stiger 15%. Men som sagt, de var över 100 euro för ett tid sedan och var under 20 igår kväll. Och nu är den över 20 här. Så det är nog så man ska se det också. Jag tror inte den här, vi får se vad det kommer ut från presentationer och sånt framöver här, hur viktig den här bisatsningen kommer bli. Men som sagt, vad det jag läste i pressreleaser och rapporter var att de hade väldigt stora ambitioner på det där. Så det kan bidra också kanske till uppgången.
Jag har bett Elin dyka ner i tabellerna och de underliggande Excel-filerna. Kan vi få några av vinnarna som är för vad som ni fick in på?
Ja, det blir ju Hemnet bland annat.
Såklart.
Ja. Du har också Ljubico eftersom SPAC-en noterades.
Just det.
Där. Du har också Mildef till exempel.
Mm, försvar.
Checkin.com. Och sen så har du, vad var det med jag sa?
Ja, men jag är nöjd.
Nordnet tror jag också här. Och sen så tror jag också att du har bolag som Excitec.
Ja, oh, petsande. Hörrni, apropå Ulf nämnde den glädje som har varit ett återkommande tema i programmet idag. Vi började att prata om positivt tolkningsföreträde. Jag tänkte att vi ska fortsätta med det. Jag har nämligen stulit 2 bilder ifrån Kristin Magnusson Bernard på AP1 som alltid presenterar bra. Det gjorde hon också igår på DI:s stora risk-reward-konferens på årets gladaste börsdag. Jag fastnade på den här bilden, alltså amerikansk börsutveckling, en riktig spagettigraf. Amerikansk börsutveckling från dess att Fed slutar höja och 2 år framåt. Nästan alla historiska, alla utom den röda då, avskräcker ju. Men i övrigt så kan man ju kasta prick och komma ut som en vinnare på börsen om man köper i dagsläget. Och då blir man ju glad då.
Ja, verkligen. Jag tror det är lite sånt här som investerarna har och vill hålla i handen just nu. Med tanke på att man då letar ljusglimtar. Så att, ja.
Ja, jag har många glada bilder. Jag tänkte vi bläddrar vidare. Ja. Det blir lite diabildsvisning här på slutet. Här är samma presentatör visade den här bilden. Här ser vi alltså tillväxtöverraskningar i blått och inflationsöverraskningar i kakao. Eller vad ska vi kalla den här? Café latte-färgen. Inflationen överraskar på nedsidan. Ekonomin tuffar på bättre än vi hade väntat. Ulf, man blir ju glad när man ser sånt här, eller hur?
Ja, det blir man ju. Men... senaste 2 månaderna är faktiskt inflationen, om det är USA-siffror det här, så har ju faktiskt inflationen inte kommit in lika lågt som man har förväntat sig. Men det som verkligen är bra fart på är ju ekonomin, framförallt i USA som har god tillväxt faktiskt än så länge. Men även där så pekar ju PMI-erna lite neråt sådär. Men det har varit väldigt god tillväxt i USA och där till och med konsumenten hållit uppe det här bra också. Så ja, den här mjuklandningen som man hoppades på för ett halvår sedan, den är man nästan helt hundra på att den kommer nu då, och sen så förväntar man sig räntesänkningar i USA, så har man väl, tror man inte att Powell gör något nästa räntemöte, det är ju redan i nästa vecka, utan men i juni så räknar 3/4 ungefär av marknadsaktörerna att man sänker räntan 25 punkter, och det är klart att det är positivt. Om man, börsen brukar man ju säga är ett halvår eller ett år före liksom verkligheten, så nu har man liksom börjat prisa in de här räntesänkningarna som man ska se då kommande året redan nu i börskursen, och det kan gå bra. Men det som tycker jag det är ju liksom de här vinstutsikterna som vi började programmet, så berättade jag att vinsten har reviderats ner sen kvartalsrapporterna, bokslutsrapporterna presenterades, så jag har ju svårt att se att börsen återigen eller att bolagen återigen ska liksom kunna överraska positivt på vinsterna. Det har de gjort ganska rejält sista 4 åren egentligen, men nu borde det bli lite motstånd tycker jag hos bolagen med tanke på den svaga konjunkturen. Jag tittade lite på lastbils Volvo med Volvos siffror här, och de har ju haft en fantastisk vinstutveckling. Där är bruttomarginalen upp från 22-23% till 26-27%, och det är mycket prisökningar, och det ska bli kul att se, eller intressant att se om man kan liksom hålla uppe de här vinstnivåerna som man har skaffat sig sen pandemin började egentligen.
Avslutningsvis, är det svårt att hitta saker att köpa i den här miljön? Allting är dyrt och utsikterna är inte superoptimistiska.
Nej, jag tycker att det var lättare i oktober där innan allting började rusa något ofantligt. Det blir också en lite psykologisk mekanism att när saker helt plötsligt har gått upp 60-70%, så är det kanske lite jobbigt att köpa om man inte har värderingen i ryggen ändå. Men det är ju så, man letar ljusglimtar, du fokuserar på det positiva och att botten i industricykeln kanske är nådd förhoppningsvis, och räntetoppen är också nådd.
Och toppen i kakao, titta på den här bilden, det får bli dagens avslutande graf.
Jobbigt att baka nu.
Ja, jobbigt att baka nu, i alla fall om man tycker om chokladtårta. Jag tror att det är utbudsstörningar framförallt som ligger bakom den här ofantliga uppgången på den mjukare delen av råvarumarknaden. Denna topp får också sätta punkt för dagens sändning. Med mig, Gabriel Mellqvist, Ulf Pettersson förstås på länk och Elin Wiker som står bredvid mig. Lycka till idag, vi ses igen mycket snart hoppas jag. Ha det gott där ute.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.